Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Lördag natt. Klockan är 12:30. Några nattvandrare samtalar lite för högt, lite för skränigt. På väg till eller från krogen kan man anta. Jag sitter hemma framför datorn och klurar på ett ämne till en radiokrönika. Jag skulle kunna tala om min förvirring och rädsla kring världsläget. Jag skulle kunna göra en radiokrönika om hur sorgligt ointresserad jag är av sport, trots uppriktiga och idoga försök att uppbåda ett intresse. Jag skulle kunna tala om gnistrande snö och den annalkande julen. Jag skulle kunna prata om... Jag har svårt att koncentrera mig och tankarna fladdrar likt fjärilar hela tiden iväg till en liten sparv. Jag sitter här i natten och mitt huvud är fullt av kulturskaparnas kommande utställning, konstdyket Edith Piaf, den lilla sparven med den stora rösten.
Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Ja, men vilka är kulturskaparna? Och vad är ett konstdyk? Jo, kulturskaparna är en utbildning vid Örnsköldsviks folkhögskola. En utbildning för personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning. Jaha, och vad är det då? En brist, en oförmåga? Ja, kanske i vissa sammanhang. Men tillsammans vänder vi brist till tillgång. För visst är det egentligen våra brister och skavanker och egenheter som gör oss märkvärdiga, som gör oss till unika individer. Min roll är att försöka se deras unika förmåga och ge den stöttning som behövs för att deltagarna ska få uttrycka sin egen konstnärliga särart. Tanken är att eleverna ska vara delaktiga i kulturen, både som konsumenter och som utövare. Folkhögskolan är en plats som gör det möjligt. Det är ett roligt och ibland slitsamt arbete. Och det händer faktiskt att jag tänker, varför gör jag det här? Men jag behöver inte tänka särskilt länge. Jag vet att det är ett viktigt arbete. Jag vill berätta för er om varför det här betyder så mycket. Och för att göra det så har jag valt ut några händelser under årens konstdyk. Så det här programmet blir en slags hyllning. En hyllning till våra utvecklingsstörda konstnärer. Till folkhögskolan som möjliggör det. Och naturligtvis en hyllning till de mästare vars liv och verk vi tagit oss friheten att dyka i. Varje läsår gör alltså deltagarna i kulturskaparna ett konstdyk. Ja, vad är det för något? Jo, en grundlig konstnärligt utförd presentation av en spännande persons liv och verk. Och man skulle kunna säga att om ett konstsim är det där dekorativa och vackra på ytan, så går ett konstdyk rakt ner i djupet. Vi tar oss så långt ner vi förmår. Och vad vi förmår är olika. Våra förmågor är olika, men alla förmår vi något. Det kan vara ganska grumligt där nere. Ofta famlar vi. Men vi tar med oss något av det vi hittar upp till ytan. Ibland tappar vi något på vägen. Ibland släpper vi något med flit. Ibland hittar vi sånt vi inte förstår. Men man behöver inte alltid begripa precis allting. Vi hittar olika saker, för våra ögon ser olika. Vi vänder och vrider på våra fynd. Vi putsar dem och gör dem till våra egna tolkningar. Allt samlande och putsande blir till en hyllningsutställning. Det här läsåret arbetar vi alltså med den fantastiska sångerskan Edith Piaf. Alla besökare ska förutom den konstnärliga upplevelsen besöket ger också erbjudas mängder av kunskap och kuriosa. Ett pedagogiskt verktyg som vi använder oss av är den flera meter långa tidslinjen där man via text och illustrationer kan följa personens liv från vagga till grav. Vi har hunnit med en hel del mästare genom åren. Mest har vi arbetat med olika konstnärer, men även poeter och musiker, som till exempel Cornelis Vreeswijk. I Van Goghs fall var tidslinjen utformad som en jättepensel. När vi gjorde Cornelis utgjorde en enorm gitarrhals tidslinjen. Och när vi presenterade den italienska konstnären Modigliano var tidslinjen en del av ett kvinnoporträtt. En 3,5 meter lång hals, eftersom långhalsade damer är ett signum för Modiglianos kvinnoporträtt. Alla konstnärer eller på annat sätt skapande storheter som vi valt att skildra har haft förskräckliga svåra liv. Jaha, och varför ska vi skildra precis dem, kan man fråga sig. Varför så komplicerade och komplexa personer? Varför Vincent van Goghs liv och verk i händerna på personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning? Van Goghs missbruk, galenskap och destruktiva liv. Van Goghs brinnande inför skapandet, ett brinnande som blev övermäktigt att bära. Varför välja det? Jo, därför att det är ett storslaget måleri och i sanning ett människoöde att bli fängslad av. Och därför att det finns ett släktskap. Det finns hos våra kulturskapare en öppning och förståelse för det udda, för särlingarna. Varför? Jo, därför att det är en bekant värld. Man har känt utanförskapet. Det är inte konstigare än så. Om Van Gogh hade levt idag hade han kanske varit en av våra hemlösa. Men han kan också ha tillhört socialpsykiatrin, haft boendestödjare och färdtjänst. Jag vill berätta om några tillfällen under de här åren när jag känt en särskilt stor tillfredsställelse i arbetet. Eftersom vi är inne på Vincent van Gogh så börjar jag med en historia från det konststycket. Ni vet den där historien om Vincents öra, eller vet ni det? En av våra deltagare i Kulturskaparna fann historien om örat ytterst intressant. Deltagaren har gett sig tillstånd att vara med i programmet, så jag kallar honom vid rätt namn, Jan-Ola. Jan-Ola fann alltså det där förlorade örat så fängslande att han absolut ville skapa något kring det till utställningen. Ja, så han gjorde Vincents öra, eller halva öra om man ska vara noga, och det ska man väl. Jan-Ola hade gjort den av tidningspapper och tapetklister. Länge såg det mest ut som en klump, vilken som helst. Men så småningom började det halva örat ta form. Men sen skulle örat torka innan nästa lager av tidningspapper kunde läggas på. Det tog en himla tid, kan man lugnt säga. När formen så äntligen var klar skulle örat målas. Och målas igen. Och igen. För att få exakt rätt nyans. Det tog månader att få det rätt. En process som var omöjlig att påskynda. Jan-Ola filade förnöjsamt på. Och det var väl bra, men snart skulle vi ha utställning och jag hade nog gärna sett att han producerade något mer än en örsnibb. Men när han så äntligen var klar la han mycket stolt örsnibben i ett kuvert. Vernissagedagen kom och besökarna likaså. Konstnärerna var förväntansfulla och glada. Bland alla bilder och utställningsföremål fanns också ett något knövligt kuvert. Tanken var nog att den som ville skulle få öppna kuvertet för att se dess innehåll. En journalist som besökte vår vernissage strosade runt och njöt av bilderna tills Jan-Ola plötsligt blockerade hans väg med sin rullator för att visa honom kuvertet där det med knaggliga bokstäver stod skrivet: till kära fröken prostituerad. Titta, sa han och hällde ut ett halvt öra i handen på journalisten. Och så började Jan-Ola stolt redogöra för journalisten om Vincents örsnibb. Journalisten som nog vuxit ifrån det där med att fingra på utställningsföremål hade därför missat att öppna kuvertet med den märkliga, mänskliga gåvan. Jan-Ola log stort och berättade den både fantastiska och hiskeliga historien. Dagen före julafton 1888 råkade Van Gogh och vännen Paul Gauguin i gräl. Van Gogh sägs ha hotat sin vän med kniv. Gauguin flyr och senare samma kväll tar Vincent en rak kniv och skär av nedre delen av sitt vänstra öra. Så slog han in örsnibben i tyg och gav sig iväg till en bordell. Den övre delen av örat satt fortfarande kvar som en otäck blodig köttflik när han stapplade in på bordellen och överlämnade gåvan till den prostituerade Rachel. Vincent var mycket förtjust i flickan, men den stackars Rachel svimmade när hon öppnade presenten. Polis tillkallades och morgonen efter togs Van Gogh inför läkarvård. Örsnibben la man i en burk med sprit ifall den skulle behöva användas som bevismaterial, men den kastades så småningom bort. Efter den här händelsen tillbringade Vincent ett år under läkarvård, sitt sista år i livet. Och under den tiden målade han som en besatt. Bland annat målade han under den här perioden en av sina mest berömda tavlor, Stjärnenatt. Jan-Ola log finurligt och avslutade med orden: så där ja, nu har du något att skriva om. Journalisten som aldrig tidigare hade funderat över vart Van Goghs örsnibb faktiskt blev av såg uppriktigt tagen ut av Jan-Olas berättelse. Och som stolt lärare förstod jag nu att i den där lilla örsnibben, i den där lilla målade pappersklumpen låg kunskap omsorgsfullt packad i lager på lager på lager. På senare tid har det lanserats en teori om att det faktiskt var konstnärskollegan Gauguin som under det där grälet skar av Vincent örsnibben och att Van Gogh skulle ha skyddat honom som trots allt var hans vän. Men vad som egentligen är sant får vi nog aldrig veta. En annan historia jag vill berätta utspelade sig när vi arbetade med den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo.
Llanto no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, no hay. Llévame, 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 llévame más viento, no hay. No hay más hielo, no hay. No hay más fuego, no hay. No hay más vida, no hay. No hay más vida, no hay. No hay más rabia, no hay. No hay más sueño, no hay.
Frida, som föddes 1906 i Mexico City, hade minst sagt ett svårt liv. Som sexåring insjuknade hon i polio och blev sängliggandes ett år. Ett av hennes ben slutade växa och deformerades av sjukdomen. Men Frida var en stark och målinriktad flicka och hon bestämde sig för att studera till läkare. Men en gråmulen dag, den 17 september 1925, förändrades Fridas liv för alltid. Den buss hon satt på kolliderade med en spårvagn. Frida blev bokstavligen genomborrad av en ledstång. Hon fick flera frakturer på ben, bäcken och ryggrad och högra foten krossades. Att 18-åringen överlevde förstår man inte. Smärtan blev en livslång följeslagare. Under sin konvalescens började hon måla för att hon var tvungen att ta sig för något där hon låg sängbunden. Ett staffli hängdes över sängen och en konstnär föddes bokstavligen ur smärtan. Så småningom återhämtade Frida sig och tog sig upp ur sängen. Måleriet tog plats och såklart kärleken. Frida gifte sig med muralmålaren Diego Rivera. Hon blev medlem i kommunistpartiet. Allt stormade kring Frida. Äktenskapet stormade. Allt. Men mest stormade nog Frida själv. Olyckan gjorde henne barnlös. Flera graviditeter ledde till missfall. De ständiga smärtorna gjorde att Frida så småningom föll in i ett missbruk av både alkohol och smärtstillande medel. Den sista tiden fick hon sitta i rullstol och hennes tidigare skadade ben amputerades. När Frida dog 47 år gammal vet man inte om det var ett självmord eller en ofrivillig överdos. Det finns en bild som Frida målat 1944. Ett självporträtt, den brutna pelaren. Hon målade verkligen sin smärta i den bilden. Ett synnerligen gripande porträtt där hon står i en stålkorsett som håller ihop den sönderfallande kroppen. Hela bröstet glipar stort och där inne ser man den brutna pelaren som omöjligt kan bära upp en människa. För att ytterligare symbolisera smärtan har Frida målat spikar. Spikar i massor över hela kroppen. Spikarna har borrat sig in. Och Fridas blick förmedlar ingen ilska över orättvisan att hon får bära all denna smärta. Det finns bara en djup, uppgiven sorg i hennes blick. Kristoffer vill till vår utställning göra sin version av den brutna pelaren. Och han tecknar och målar. Han klipper ibland. Han säger inte så mycket under arbetets gång. Han jobbar på. Efter några veckor skjuter Kristoffer sina pennor och penslar åt sidan för att markera att nu är han klar. Jag ser hur Kristoffer avbildat Fridas bild. Han har gjort henne så fin att jag blir gråtfärdig när jag ser den. Ett ansikte som hugget ur sten. Det sammanväxta ögonbrynen. Hennes bröst som stora kanelbullar. Stålkorsetten som håller ihop hennes sargade kropp. Och Kristoffer som annars verkligen är styrd av detaljer. Han säger, spikarna får vara. Jag tycker att hon fått lida tillräckligt. Jag tar inga spikar på. Han ville skona henne. Och jag tycker att det är så vackert. Sen hjälptes vi åt. Kristoffer och jag. Vi hjälptes åt att spika spikarna på ramen istället. Utanför Frida. Och vi döpte hela utställningen till en hyllning till Frida Kahlo. Inga spikar på. Ja, nu är det alltså Edith Piaf som är det här läsårets konststyck. Och jo, vi har lite att bita i där också. Även Ediths liv är så fyllt av dramatik, tragik och kärlek i massor. Man tror knappt att det är sant, men det är det. Och vi har ju fått in en vana på att hantera dessa berg- och dalbanor till liv. Den 19 den här månaden är det 100 år sedan Edith Piaf föddes på en poliskappa mitt på gatan Rue de Belleville 72 i Paris. I alla fall om man ska tro det som står skrivet om den lilla sparven. Mm.
qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il est bien d'aussi loin que je viens. Ce n'est pas 100 000 musiciens. Un jour, cet air m'en drapole. Sans froid, j'ai pu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Et sa voix ouvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souvenir à toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre, dites-moi. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour qu'il ne pleure pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans sont battre dans vous. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours. Sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam. Si je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam. C'est toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Et veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue. Sur l'air qui m'a reconnu.
Du har hört Edith Piaf sjunga Milord, Shakira med La Despedida, The Journey av Elliot Goldenthal och återigen Edith Piaf med Padam. Och du är naturligtvis hjärtligt välkommen till Örnsköldsviks folkhögskola och kulturskaparnas vernissage i februari 2016 när det är dags för våra fantastiska folkhögskoledeltagare att hylla Piaf. Jag heter Kristina Stålnacke. Tack för att du har lyssnat.